är det dags igen, måndag i hockeyvärlden och för hockeystudion. Och Abris, den här timmen är faktiskt rent arbetsmässigt en av de roligaste jag har på hela veckan.
Ja, men det var ju smickrande för mig då att höra. Det betyder ju att du tycker om att sitta och prata med mig då lite grann i alla fall.
Ja, och sen det händer ju inte så mycket. Vart skulle det varit just nu om världen skulle ha varit som för ett år sedan? Vad hade vi varit nu? 18 maj 2020.
Jag satt precis och tänkte på det av en liten tillfällighet där inför sändningen. Och vi hade varit i Lausanne just nu och vi hade säkert varit på en träning nu. Jag kan tänka mig att jag Tre Kronor spelar sista gruppspelsmatchen imorgon. Så vi hade väl varit, det var vanlig träningsdag idag kan jag tänka mig. Så vi hade väl varit där och gnuggat och sett om det var några skador eller några förändringar i kedjorna. Och tugga lite med garpen. Han är säkert jättetrött på oss vid det här laget. Men, ja.
Och gnugga med läkaren också. Är alla på isen? Är alla på is? Är alla friska? Ja. Är det någon som är förkyld? Är det någon som har pollen?
Är det väl bättre att gå hem och klippa gräset, Thomas, än att hålla på med det, va? Eller?
Ja, jag vet, jag tycker hockey-VM är ganska kul faktiskt. Det är som den där sista torktumlan man befinner sig innan man kliver av och kan ta ledigt fram till 1 augusti eller någonting.
Ja, jag håller med dig. VM är ju trevligt där med det är lite slutklämmen och det är fint väder och man kan få en halvtimme över ibland och ta en promenad och sånt där. Så att det är, men nu är vi där vi är och vi är ju positiva.
Precis, vi drar igång med lite läsarfrågor. Jag ställde en fråga här på Twitter om det vad hockeyexpertisen där ute tycker att vi ska prata om eller vad de undrar över. Och jag fick en fråga som gällde Leksand, men man kan väl ta den lite generellt då. Om Leksand ska göra sig av med André Hult och Jan Juvonen, den finska målvakten, hur går det till och vad skulle det kosta Leksand? Det där är en liten spännande frågeställning. Jag tänkte att du skulle få raljera lite och brodera ut lite hur ett så kallat utköp fungerar.
Ja, hur fungerar ett utköp? Det var en bra fråga. Nej, men alltså i det här läget nu så är det väl, det finns ju liksom två alternativ som jag ser det. Antingen så tar jag det här lite på uppstuds, men antingen så gör man ju ett utköp där man kommer överens med spelaren om en summa och där han är fri att gå dit han vill. Eller också hittar man ju en överenskommelse med en annan klubb då, och där spelaren naturligtvis också måste godkänna den övergången då. Så att det är väl de två alternativen som finns som vi börjar där då. Och som läget är just nu så är det ju extremt svårt kan jag tänka mig att göra affärer framförallt utanför Sveriges gränser. Då, för att tittar vi på både Tyskland och Schweiz för att ta två exempel så känns det ju än mer oviss där. Om man pratar om lönesänkningar med 25% i Tyskland och i Schweiz är det ju också väldigt osäkert hur det kommer att bli. Just det där. Så att det är väl inget så här guldläge att göra sig av med en relativt högt betald målvakt då, som Juvonen är. Han är ju inte toppklass på något sätt i betalning, men ändå sådär. Sen är väl, så det är väl det man kan säga runt det.
Vi säger att man har en målvakt då, som kostar 100 000 i månaden, så vill en klubb bli av med honom innan säsongen. Ungefär hur mycket måste klubben betala i fortsatt lön, alltså procentsats av de här 100 000? Vad är rimligt liksom att han får?
Ja, men det beror ju helt på hur attraktiv spelaren är. Det är ju utbud och efterfrågan som styr väldigt mycket. Så det är svårt att svara generellt på det. Va? Men är det en målvakt som det finns ett behov av och som är attraktiv och sådär så kan det ju vara att man inte behöver betala någonting. Är åt andra hållet så kan det ju säkert
då innebära... Då har man ju som klubb kommit ur det ganska smidigt.
Ja, och är åt andra hållet så kan jag väl tänka mig att det kan vara så mycket som upp till halva lönen man måste betala för att då göra sig av med en spelare och göra sig kvitt med en spelare. Då kommer man väl i ett läge där man får fundera på är det värt det liksom att lägga så mycket pengar på eller är det då ändå bättre att ha honom kvar och så. Men grovt så skulle jag väl kunna säga att någonstans mellan ingenting och 50% i alla fall kan det nog handla om.
50% av klubben kommer jäkligt lindrigt ur det. För de har ju på något sätt gjort fel. De har gjort ett åtagande på x antal år. Och så vill de bryta innan. Då ska man ju på något sätt lite bli straffad för det där då. Mm. Jag vet ju Fredrik Pettersson, straffskytten från 2013 på hockey-VM. Har ju varit i Syris på slutet. Han spelade ju KHL för något år sedan. Då hamnade han, KHL-klubben blev sig av med honom. Då skickade ner honom till sitt farmalag som var i en stängd stad. Nu tappar jag namnet på den staden då, men jag tror de gjorde de hade en kärnvapenfabrik där som gjorde att den här staden var stängd. Så när han kom in dit så var han tvungen att ge ifrån sig passet. Och det här var ju ett sätt för dem. De skulle liksom nöta ut honom. De skulle liksom, det blev ju nästan lite tortyr. Han fick inte umgås med folk. Han hade knappt någon internet och så vidare. Och så fick han passet ifråntaget. Men han gick och tränade varje dag. Försökte hålla humöret uppe. Och gjorde nog ganska hyfsat utköp där. Så det är ett spel också. När man ska köpa ut en spelare. Det vill säga skickar Leksand i det här fallet, eftersom de frågar om Janne Juvonen. Skickar de ner honom till J20, nu får vi träna med juniorerna. Då får vi se hur han mår efter 2 veckor.
Sen vet man ju inte, det kan ju vara, vi ska ju skaffa en agent med oss här nu, men alltså det finns väl också reglerat säkert i kontrakten, kan jag tänka mig, om det är en vettig agent, att man inte kan bli nedskickad till J20-laget, till och med att kontraktet gäller A-lagsspel och A-lagsträningar och sådär. I Ryssland, KL, vet jag väl att det finns ganska så klara regler på vad det gäller.
Med datumen där, ja.
Ja, och precis. Och hur många procent av lönen som klubben är skyldig att betala beroende på när spelaren tvingas gå och sådär. Så att där finns det ju reglerat. Sverige har väl inte på det sättet där, utan där är man väl skyldig att fullfölja kontraktet så länge man inte hittar någon lösning. Då. Det finns ju exempel på spelare som har suttit av långa kontrakt och inte spelat.
Precis. Vi fick in en fråga här. Från Dennis Åkerlind då. Hockeyn har förändrats de senaste 20 åren. Delvis, skriver han. Och hockeyjournalistiken har förändrats. Klubbarna har numera kommunikationsteam. Som man inte hade för 20 år sedan. Hur har det förändrat ert yrke? Vad har blivit bättre och vad har blivit sämre? Jag tyckte det var en intressant frågeställning.
Ja, ska du börja då?
Ja, förut var det ju så här att klubbarna lite slet i oss. Kan ni komma hit och göra vårt lags sommarträning? Och titta, vi har en målvaktstränare här som har ny teori när det handlar om att fostra målvakter. Så att då ville ju, vi var ju de enda megafonerna som fanns i hockeyvärlden då. Idag så finns det många megafoner, det finns på sociala medier, det är klubbarna själva. Så att idag får vi nog slita lite mer, i alla fall mot vissa klubbar, för att komma närmare spelarna. Och fansen, det är för dem vi jobbar på något sätt. Om de tycker att det här blir bättre eller inte, det är svårt att göra. Men jag tycker att man måste, det är lite tuffare att få tillgång till spelare idag. Det har förändrats som jag upplever det.
Ja, man kan väl säga att vi är väl betydligt mer konkurrenter till varandra idag än vad vi har varit tidigare. Även om vi har väldigt olika uppdrag på det sättet att klubbarnas roll är ju att marknadsföra sin klubb och sina spelare enbart på ett positivt sätt. Medan vi då gör en mer neutral granskning, och är det skit så skriver vi om det, och är det positivt så skriver vi om det. Men i övrigt, det fanns ju inte alls. Det fanns ju ingen medieavdelning överhuvudtaget för 10-15 år sedan egentligen, utan ingen hemsida knappt eller sådana saker där man gjorde den här grejen. Så att det har ju förändrats jättemycket på det sättet. Och det handlar ju också om att klubbarna vill ju också släppa nyheter på sin hemsida för att få klick på sina, få trafik ska vi väl säga snarare på sin hemsida. De är ju också ute och vill ha annonser och sånt på sin hemsida, vill att den ska generera pengar och sådär. Så att det har ju blivit, en stor förändring i den biten där. Och sen upplever jag väl att fortfarande att vi tittar på förra säsongen och de tidigare säsongerna här, så har det ju tunnats ur rejält på pressläktarna runt om i landet. Och där upplever jag väl kanske nu att klubbarna börjar att bli lite bekymrade nästan över att det är så pass lite journalister på plats. Om man tidigare, ska väl inte gå in på den exakta klubbar och så, men tidigare kunde man väl för några år sedan känna att nästan inte, att man inte var välkommen på vissa håll, för man tyckte bara att det skrevs negativt och sådär, och man gjorde väl ingen bra arbetsmiljö efteråt med omklädningsrum och sådär heller, utan nu upplever jag väl att de kan sakna oss lite grann, att det har blivit väldigt uttunnat.
Så här, USA och Nordamerika kan ju ibland ligga lite före oss, och där har det ju tunnats ut med någon på pressläktarna, och många duktiga journalister jobbar ju åt NHL.com, alltså SHL.se då. Där de får utrymme för sin journalistik i sina intervjuer och så vidare. Så vi får se om vi går åt det hållet. Om 2 år kanske du och jag sitter och poddar för, du och jag och Johan Hemlin sitter och poddar för SHL.se kanske.
Ja, man vet ju aldrig. Nej, men det är väl klart att vi styrs ju också av att det finns en efterfrågan av det vi gör. Och en annonsmarknad idag som är rejält uttunnad, så är vi är ju väldigt mycket beroende av att folk är beredda att lägga en liten slant på att vi ska få våran lön. Så enkelt är det ju. Och det får vi väl bara se till och försöka göra så pass bra journalistik så att de tycker att det är värt att betala någon krona för då.
Precis, precis. Sen har vi en fråga... Vad vi hör, det är Henrik Andersson. Vem tar den sista forwardsplatsen i Färjestad? Jag får känslan att det inte kommer bli någonting med Per Åslund. Och där har ju du en lång historik med honom där. Ja. Kan Jakob Dela Ros vara aktuell? Jag såg att Peter Jakobsson, GM:en där, gick ut och hyllade honom. Han kanske vill ha en ny start. Han har harvat i flera klubbar i NHL utan att göra så mycket peng. Jakob Dela Ros, för detta Leksingen som var i Montreal länge. Men som nu har kuskat runt lite och jag vill inte säga att han börjar bli till åren, men kanske har han gjort sitt i Nordamerika i alla fall. Men frågan var alltså då, sista förvärvsplatsen i Färjestad, vad säger du? Vi måste ju ta lite bakgrund med Per Åslund också. Vi har hållit på med honom här några veckor, men vi har, vad ska man säga, vi har brytit av våra klubbor när vi ska komma till skott.
Ja, det har varit en sån där liten återvändsgränd på något sätt med Per Åslund. Jag vet inte hur djupt vi ska gå in på det, men det har varit
får man säga bajsmacka, får man säga så?
Ja, då får du kanske förklara vad det är, för alla kanske inte förstår det.
Nej, men vi har varit nära att skriva att han på väg till KHL och att han har haft bud från Färjestad och som kom pre-corona och så kom corona och nu har allting förändrats. Han är också spelare med jättebra stats förra året. Börjar kanske se sina sista säsonger. Vilken lön. Han är lite svår att placera i en lönebudget och så vidare. Och som jag tolkar i alla fall så kan det nog sluta med att han kanske inte får något kontrakt. Att Färjestad gör en HV71 som HV gjorde med Törnberg.
Ja, men det är väl inga konstigheter att det har gått mycket prestige i den där affären. Jag menar, Åslund gjorde ju... Så gjorde han sin bästa säsong, måste väl ändå säga, karriären som 34-åringen och sånt där. Jag vet inte om han var sjua i den totala poängligan eller någonting i SHL och sådär. Det är väl den här klassiska. Man tycker väl som spelare kanske att man har blivit lite tagen för given. Kanske haft lite sämre lön än vad många spelare som har värvats in till Färjestad har haft. Tycker väl nu att du är väl på tiden då efter den här säsongen att man åtminstone kommer upp på en topplön i laget då och sådär va, men Färjestad då kanske tycker att det blir lite väl häftig stegring av en spelare som då möjligtvis har legat lite lågt tidigare och som nu kanske man tycker ligger lite för högt då i sitt eget bud som man har lämnat in va, och där blir det väl ett glapp då. Om jag förstod det rätt från början så var det ju inte nog gigantiska skillnader som mellan Åslunds och hans agenters bud och Färjestads bud, men jag tror att det kan ha blivit större glapp här under resans gång, mycket
beroende.
Ja, lite så. Vi var ju inne på det att Åslund hade ju lite förfrågningar från KHL och övervägde väl det när han var besviken på att Färjestad inte kunde gå med på de här sista 10 eller 20 000 kronor i månaden, vad det nu handlade om då, och sen kom corona och det påverkade lönerna både i Ryssland och i Sverige. Va? Så att nu har jag väl förstått att budet från Färjestad nu är betydligt lägre än vad det var från början.
Mm. Ja. När presenteras Karlin för Modo, är det några läsare som undrar också. Hur ser du på det?
Ja, den där har jag sett och förföljt dig på något sätt på Twitter. Jag var faktiskt inne och läste din tweet idag om Karlin där och det stod väl någonting. Det var väl en sån här som man, ja, inget jättedramatiskt i det, men att Modo, vad jag förstod det som, hade gjort en förfrågan om Karlin, att det fanns ett intresse och du tyckte det var en bra värvning typ. Så att jag är dåligt insatt i Karlin.
Det var väldigt känsligt läge var det, kan jag säga. Det var väl så att Modo-fansen gick väl som på jag vet inte hur jag ska beskriva det, men de gick på, kanske bet på naglarna där av frustration och så vidare. Nu har de fått nej från några tränare. De jagar väl Jens Gustafsson. Vi får se om den tickar in. Det sista jag hörde är att de inte kommer ta Karlin. Han ligger ganska långt ner på rankinglistan där. De vill ha en annan. de vill jobba med Björn, fortsätta med Björn Hellkvist-stuket av hockey och så vidare. Den kanske inte Kalin står för.
Nej, det känns väl som att det är två ledarstilar som står ganska långt ifrån varandra. Däremot behöver inte det betyda att man absolut inte kan byta en ledarstil. Men vill man fortsätta åt Hellkvist-hållet så är väl kanske inte Kalin rätt namn att gå på. Jens Gustafsson och Hellkvist har väl jobbat ihop, och har de inte det? Oskarshamn.
Ja.
Så det kan ju vara att Hellkvist också har hjälpt till den rekryteringen. Det kanske inte var så otroligt infekterat som vi har trott, utan de kanske frågade Björn också, eller han kände att han ville försöka hjälpa dem ett bra namn för att hitta något. Så att det kan ju vara så att Hellkvist har lagt något gott ord för Jens Gustafsson där.
Och Jens har ju varit utomlands nu och coachat. Han vill ju stanna utomlands, men corona har ju förändrat spelplanen då enormt. Så att han kanske tar det jobbet som han får just nu. Han fattar själv att jag måste nog, får jag ett jobb i någon av de två högsta ligorna i Europa, så får jag ta det direkt.
Ja, det är otroligt viktig rekrytering för Modo också. Jag satt och tittade här. Jag var nog din genomgång förresten av Allsvenskan. Det är klart att otroligt tuffa tapp, och jag är ju inte superimponerad så här långt av nyförvärven där, så att det krävs nog en tränare som kan få ut mer av materialet, om vi säger så, än åt andra hållet för att det ska kunna bli en, ja, skulle jag säga, en topp 4 placering kommande säsong faktiskt. Men vi får väl avvakta och se lite grann. De har väl en del förlängningar eventuellt med befintliga spelare, och förhoppningsvis då några lite tyngre nyförvärv som kommer att komma in där. Men jag tror att det här laget som man har nu kan få det rätt tufft.
Ja, men du hade ju en fin övergång där, Abris. Vi avslutar lite med Modo. Du tror att de kommer få tufft. Men en intressant frågeställning är ju, Hockeysverige ritas ju om till hösten. Det vill säga, det blir inget kvalspel, utan det bästa laget från Hockeyallsvenskan går upp och det sämsta laget från SHL och åker ur utan att behöva möta varandra. Och då undrar jag, vilket lag från Hockeyallsvenskan spelar SHL säsongen 21-22?
Jag måste svara Björklöven, även om det kanske är tråkigt. Men
är det med hjärtat eller hjärnan?
Nej, jag är ingen större Löven-fans på det sättet.
Men är inte alla Löven-fans?
Kanske med att de varit så snöpligt blåsta förra säsongen, kanske du var inne på.
Ja, och sen tycker jag att det är ett trevligt lag också.
Ja, men jag har väl inte varit så där superimponerad under 2000-talet, om jag ska vara ärlig.
Vi hade ju en Löven-podd där, och så skulle vi namedroppa gamla legendarer. Ja, då fick vi ägna 40 minuter innan vi hade namedroppat alla spelare. Så att du har ju 87 där med Göte Wäletal och Tore Högqvist och allting.
Jo, det finns många där. Men det finns det ju Färjestad och Brynäs och Leksand och Djurgården och alla.
Björklöven är speciellt för mig i alla fall. Jag har inget ont att säga om dem.
Och den där gröna dressen kanske också på något sätt gör att man blir lite mera sådär. Ja.
Fyller 50 år och fansen, otroliga fans, samlar in hur mycket pengar som helst. Ja. Alltså det är ett lag och klubb som engagerar. Men du tror att Löven går upp alltså rakt upp till SHL. Att det blir alltså, Kente tar upp Asplöven till Hockeyallsvenskan. Han tar upp Oskarshamn och så lyckas han med Björklöven också.
Ja, det är vad jag tror. Sen hoppas jag att det blir bra.
Men kan de få jackpot igen då fullt ut då?
Ja, det tror jag. Jag tycker, jag menar, det lager man börjar bygga nu ser ju jättespännande ut. Ska vi titta på backsidan så är ju den bättre i det här läget, skulle jag vilja påstå, än vad det var inför seriestart förra året. Där man fick ju in Zach Palmqvist och Adam Plant bland annat där under resans gång. Då. Men det man startar med nu känns ju faktiskt ännu bättre då. Och så att jag tror att de kommer att få ihop ett riktigt bra lag. Sen får vi se Hasse Wallson, för mig. Det är ju ett jättebra namn på sitt sätt att få in i Björklöven nu. Sen är man väl lite osäker på vad han befinner sig någonstans i sin tränarkarriär. Liksom med, ja, han har ju inte varit tränare på ett par år och inte varit i Sverige på ytterligare något år och sådär. Och vi får se hur han tar sig an uppgiften, och jag tror att det är en väldigt bra, i alla fall bra förutsättningar där med Kente som sportchef, och att de får in rätt assisterande tränare där också bredvid honom. Men självklart för en allsvensk klubb så är det ju ett bra namn.
När klubben firade 50 års eller firade 50 år här för några dagar sedan, så presenterade man ju Daniel Rahimi. Hur motiverade han att åka buss till Karlskoga och spela hockey?
Det tror jag nog att han är. Känner honom som en väldigt liksom seriös och bra person. Och jag vet att hans fru också är uppifrån Umeå där. Och jag tror att de är gifta. Och de ser fram väldigt mycket mot att komma tillbaka igen till Umeå, där familjen, tror jag. Och då tror jag att det väger tungt. Och då tror jag nog att man inte ser det där som något stort problem. Tobias Enström har ju åkt runt i 2 år nu och gjort det med Modo där, va? Så att jag tror absolut inte att det är något problem. Och framförallt kan man ju vända på det. Hur mycket tror inte han ser fram emot att spela i den hemmarinken där med de fansen och fullsatt i stort sett jämnt. Det var ju bättre publiksnitt där än flera SHL-klubbar. Så att, nej, jag tror inte att det är något problem för honom.
Vilka lag blir de största konkurrenterna?
Ja, om man tittar på förhand nu så har ju Timrå något väldigt spännande på gång. Så att jag tror definitivt att Timrå kommer att vara där uppe. AIK har ju värvat in bra i de 2 toppkedjorna. Jag tycker det finns väl lite frågetecken runt om bak, vaksidan och målvaksidan. Där man inte klar riktigt än. Lyckas Karlskoga med sin tränarrekrytering så tror jag att det... Så Karlskoga hoppas jag att jag sa. Så tror jag att de kan vara med där uppe också. Och,
Jag hörde i morse att Dahlén är stenklar för Timrå. Det var stor snack om det. Jag hörde från så många håll. Då. Och det är ju, då blir ju han Hockeyallsvenskans bästa spelare. Alla kategorier. Liksom.
Ja, jag har hört samma sak under förra veckan. Där, och som vi skrev tidigare att han var överens med Timrå. Jag har väl bara fått fler bekräftelser på det. Sen handlar det väl till stor del om att San Jose ska avsluta sin säsong. Som jag har förstått det. Man vill göra det by the book där från Dahlén-lägret. Och liksom...
Men det är lite konstigt för att San Jose kommer ändå inte behöva spela
i slutspelet. Han tillhör ju dem och deras säsong är fortfarande igång. Och det är så jag har förstått det som att det är där klon ligger. Vi vart väl kölhalad ytterligare en gång runt Dahlén-nyheten där och fick dementier emot oss. Men vi får väl se här framöver. Men jag tror att vi är på rätt spår. Och då blir de naturligtvis ännu bättre. Och jag hör också att det är lite annat på gång in till Timrå där också. Så att Nubben det har blivit en hås där uppe runt Timrå också. Verkligen. De har ju den här insamlingen, Backanubben heter den så. Eller?
Så. Och så har de gjort sån här, vad som man kallar för, någon typ av Jesusbild på Nubben där i fotobotter.
Ja, men det är lite kul, för jag tycker det har varit lite så här avsomnande upp i Timrå under några år nu. Liksom man, även när man gick upp.
Men de har ju haft en ekonomi, de hade en ekonomi som var helt galen.
Ja, men nu andas man ju liksom framtidstro igen. Och jag tycker Nubben har steppat upp också, liksom lite mer offensiv i sitt sätt.
Jag skulle säga att han är mer laid back faktiskt. Han är väldigt mycket i sitt spelbutik där. Och det kanske gynnar värvning att han inte är... allt för på hela tiden.
Nej, men han ändå...
Han skickar väl fram Jonte som en askem där och får värva istället.
Jag skulle ju liksom se som Nubben som man har sett om Kent Norberg idag, som vi har sett honom senare år, så hade han kunnat varit den här som har varit lite så här, men nu är det tuffa tider, nu måste vi ligga lågt och de har haft så tuff ekonomi, men nu är han den som är där och gasar liksom och värva spelare och våga liksom förlänga med spelare och sådär, så det tycker jag väl är. Men det hänger väl kanske ihop med att man har fått bättre ordning på ekonomin och jag tror att den här Dahlén-effekten också, dels att han kom tillbaka förra året, dels att tror ryktet på stan är detsamma som når oss också. Det skapar ju också ett sug runt det här, plus att alla spelare förlänger och man får dit spelare från andra klubbar och sådär. Så jag tror att man är på väg att bygga ett väldigt bra gäng där uppe.
Du nämner inte AIK?
Jo, jag tror jag nämnde AIK, att de har två bra toppkedjor. Jag tycker att det känns ihåligare neråt, alltså både målvaktssidan och backsidan där. Och där får vi vänta och se lite vad mer som kommer in då. Men det är klart att de ser ju spännande ut. Jag nämnde Mikael Skoga också. Klart att Modo, beroende lite på vad som händer. Men
man har mycket pengar att lägga på spelare nu, kan jag säga. Med alla SHL-försäljningar
också. Det gäller att hitta rätt på spelare där och sen gäller att hitta rätt på tränaren liksom och verkligen få ett fungerande lag där också. För börjar man strö pengar på
det är svårt att värva utan tränare också. Det är lite speciellt att vara utan tränare 18 maj här. Det första agenterna frågar efter, vem kommer träna?
Nu tror jag att det kommer att finnas ganska mycket spelare betydligt längre fram än vad det har funnits tidigare, i och med att det är mycket som är satt på vänt. Så att jag tror nog Modo är klokt i att försöka hitta sin tränare nu och sen försöka och bygga de sista delarna av laget här nu, så att det blir så att tränaren också får vara med i det här och att inte Glader gör det helt på egen hand. Fredrik då, som är sportchef där.
Fabris, det här är en djup fråga och extremt svår för dig. Du heter inte Anders Tegnell utan du heter Hans, vad heter du mellannamn?
Börje.
Hans Börje Abrahamsson.
Ja.
Just det. Startar hockeyn i höst.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det tror jag.
Nu får du hjälpa alla. Nu får du liksom...
Gör. Ja, du tänker på corona, det är det jag ska förklara.
Ja, ja, absolut. Det är bara det jag tänker på. Annars så tror jag inte
jag tror att den kommer att starta, men jag är inte alls säker på att den kommer att starta med publik. Och jag är inte alls säker på att det blir speciellt lyckat att spela utan publik. Jag tror att det var Johan Hemlin, då, vd, eller vice, sportchef och vice vd även i SHL, som var ute och uttalade sig nu i helgen. Och sa att vi kommer att köra igång, eller målet är 19 september, det siktar vi på, och med eller utan publik. Jag vet att Mikael Marshall sa samma sak om slutspelet för någon vecka innan allt spel stoppades. Han sa att slutspelet kommer att bli oavsett med publik eller inte publik, och vi vet hur det gick med det. Det tog inte lång tid innan man bestämde sig. Nu är väl förhoppningsvis situationen betydligt lugnare i september än vad den var i mars. Men jag tror att det blir jättesvårt att få något vidare tryck runt det där utan publik. Samtidigt förstår jag, SHL är ju till väldigt stor del, till skillnad från många andra europeiska ligor, väldigt till stor del finansierad av tv-pengar. Det ska vi inte glömma bort. Och vi har inga rika ägare, vi har inte det upplägget. Vi har en föreningsdemokrati och 51% regel och allt vad det är. Och plus att vi har skrivit ett väldigt bra tv-avtal. Och det gör ju att det är viktigt att matcherna börjar rulla. Och det är klart att ju färre på läktaren, ju fler tv-abonnemang bör ju rimligtvis också säljas. Så att det gynnar ju... Dels SHL-klubbarna som får in sina tv-pengar trots att de då förlorar sina publikintäkter. Och det gynnar ju sändande bolag då, som säkert kommer att sälja flera abonnemang. Så jag förstår ju logiken i att man resonerar så. Men vi har ju båda upplevt, du upplevt på plats och jag har upplevt framför tvn en publikfri omgång. Och det är ingen som lockar, men det kan jag lugnt säga.
Och vi har ju gnällt en del på svensk hockey, SHL och just gällande licenskraven. Det ser jag på arenor och hur tvn ska, alltså kameravinklar arenor. Och vi har gnällt ibland på de här ganska tuffa kraven på klubbarnas ekonomi. Ibland så ska man ha ett eget kapital som är rejält tilltaget. Men det här måste ju ha räddat klubbarna nu också när de har tvingats att ha en hyfsad kassakista och en god likviditet. Tänk om klubbarna, eller tänk om det var för några år så att man, ja, strunt samma. Och så står man där med ett överskott på 100 000 och så blir man av med 5 miljoner i intäkter. Det är horribelt. Frölunda hade som målsättning, de gick ju faktiskt plus förra säsongen. Jag hörde mellan 5-10 miljoner. Beroende på lite hur de gör med överskotten och periodiserar det eller hur de skickar på framtiden. De har som mål har 60 miljoner i eget kapital. Och då äger inte de någon arena som Färjestad gör, så att det är väldigt svårt att jämföra eget kapital Färjestad och Frölunda. Men det är ju starkt om vi kan ha sådana klubbar som är så säkra rent ekonomiskt. Då klarar vi av en kris som det här till och med. Det här är ju den största krisen vi har haft sedan jorden bildades, känns det som.
Ja, sen ska man väl skilja på eget kapital och likviditet också, precis som du är inne på där. För att det finns ju också en fara med den här jakten på eget kapital, att man kan liksom övervärdera ett klubbmärke eller man kan lägga in en jumbotron.
Spelare, en del lägger in spelare, att det är värden i spelare. Och det kan ju vara att en spelare går sönder.
Så men jag menar, om man 10 miljoner i en jumbotron och har det som en eget kapital, det är kanske inte så lätt att sälja en jumbotron för 10 miljoner när det krisar. Liksom,
den annonsen vill man ju se på Blocket då. Liksom då. Ja. Skellefteås jumbotron säljes.
Ja. Ja.
Alltså hon vore ju bra att ha i vardagsrummet.
Ja, där är ju mot ja, vad som är viktigt i det här. För ibland kan det bli en jakt på eget kapital som blir liksom snudd på absurda proportioner på något sätt. Där man lägger in stort sett allting försöker värdera in allting i ett eget kapital. Men att man har lite likviditet, lite eget kapital, lite pengar på banken, det är ju givetvis jättebra. Och det som du säger, vi har några klubbar som är väldigt starka i det här. De klarar sig naturligtvis mycket bättre i en sån här situation. Samtidigt har vi några klubbar som knappt har något eget kapital eller likviditet alls. Då. De får ju det mycket tuffare. Ingen stor ägare heller som kan gå in och lägga in några pengar. Så att det kommer att svida på sina håll. Det man kan säga är, jag läste nu om, tror att det var Simon Sandberg, tidigare på IHF, numera för Euro Hockey Alliance eller något sånt där, som sa det här med att Dell, tyska ligan då, de ska ju sänka lönerna med 25%, är de inne på, och det kan...
De vill göra det, en förhandling, ja, mot spelarfacket.
Ja. Ja, och det är väl ett sätt då, och någon mer som tror att det är enda vägen de kan gå, annars kommer de gå omkull. Schweiz har väl också värderat det här med lönesänkningar. SHL ska vi säga har sänkt med 7,5%. Jag blir inte förvånad om publikfria matcher också kommer att leda till att spelarna kommer att få gå ner ytterligare procent.
Ja, du menar med permitteringsprocenten som man får gå ner med?
Ja, man gjorde ju en sån överenskommelse där då med spelarna där. Som att man har gått ner de här 7,5%.
Jag vet att Schweiz har ju fått en jätteslant där från schweiziska staten för att hockeyn ska överleva. En otrolig summa, nu minns jag inte ens om det handlar om miljoner eller miljarder eller vad för något. Men de har ju fått en jätteslant för att klara av det här. Men där börjar de ju få sån panik också att de ska utöka antal utländska licenser och ja, du vet, för att hålla igång allting. Så att jag tror att Sverige har klarat sig hyfsat faktiskt i den här krisen. Jag tror att det kan komma lite roligare spelare till ligan, för det är kanske det man vill se till slut.
Jo, samtidigt som du är inne på det där, man ser hur stor summa schweiziska myndigheter och skänker till bara att det är elithockeyn, tror jag det var, så var det mycket större än vad som har kommit till hela svenska elitidrotten där. Så vi får väl se om det kan bli ännu mera pengar till idrotten. Samtidigt kanske det finns andra.
Men kommer du att spela försångsmatcher då? Kommer den här Skoda Trophy spelas i Södertälje och så vidare? Alltså är det inte så här, nu alla siffror just nu, och jag vill inte hålla på att analysera siffror för det statistiken är så upp och ner och allting. Men många säger ju att under sommaren så kommer siffrorna gå ner för det är varmt och vi är utomhus mer och så vidare. Men sen finns det ju när kylan kommer till hösten och 5000 sitter inne på hockeymatchen, inte risk för att spridningen kommer igång igen då?
Ja, jag tror inte att det blir någon 5000 på den hockeymatchen till att börja med. Definitivt inte på försäsongsmatcherna heller. Utan vi får nog ställa in oss på att det blir augusti och september där, tror jag, kommer att vara väldigt lite publik. Det kan ju vara att man höjer den här nivån till 500 personer på sammankomsten som man hade i tidigare skede här. Så kan det ju vara. Men att vi ska knöka in 5000 i Scaniarinken i augusti där för att se en försäsongsturnering, det tror jag absolut inte. Utan jag tror att lagen till stor del förbereder sig för att spela träningsmatcher till stor del utan publik. Och det kanske är ändå lättare, för träningsmatcherna i sig brukar väl vara lite så där halvt avslagna från publikplats då. Men så det tror jag väl kanske är lättare att hantera än att spela SHL-matcher utan publik. Men tittar man i stort så har väl SHL ändå klarat sig ganska bra ur den här svensk hockey, ska vi säga, med tanke på att hela grundserien kunde spelas. Och man har nu ett halvår och se på lite grann vad är det som händer, hur går det för andra sporter som drar igång, vilka misstag gör de och så vidare. Så att det är klart att de har ganska bra förutsättningar mitt i det här kaoset att ändå hitta bra lösningar, det tror jag.
De klubbarna med stabil ekonomi som inte budgeterade med slutspel, de där ser det ganska bra ut, tycker jag.
Ja, och samtidigt, jag menar, hur länge klarar man sig utan spel med publik? Jag menar, Frölunda med Skandinavien, det är klart det är många miljoner som försvinner där varje hemmamatch som inte kommer in. Det är klart att det är klart att man klarar ju någon månad eller två eller tre, men på lång sikt så går det absolut inte. Och inte får några intäkter på sina på sina hemmamatcher. För jag skulle kunna tänka mig att det är ju om inte hälften av intäkterna, så är det ju väldigt mycket pengar i alla fall som kommer in den vägen. Med allt vad det innebär med loger och restauranger och publik, rena publikbiljetter och allt sånt där.
Så souvenirförsäljning.
Ja. Så det är ju jättetufft, och jag tror att blir det så under längre tid, så tror jag att det kommer att pausas med kontrakt och så också, att man måste liksom ta en paus. Man kan inte betala ut de här miljonerna varje månad som det handlar om för spelartrupperna, utan då, jag tror att det kommer att bli en pausering där i så fall. Men det här är ju, jag är ju inte Anders Tegnell som du sa, det är ju, stämmer ju väldigt bra, och jag tror inte ens han vet hur det kommer att se ut, så att det blir fast mycket spekulationer.
Fast du funderar väl en gång per dag, kommer hockeyn starta i höst, gör du inte?
Ja,
det?
Jo, men det gör man väl, och hur
det är, våra, det är våra jobb som är på spel också på något sätt, alltså. Det är klart att man är lite orolig privat, hur ska det fortsätta så här med misären?
Ja, det blir svårt att sitta och torrro ett halvår till. Nej, men det är klart att spelas det matcher, så har vi väl saker att skriva om. Men det är ju, idrott handlar ju, det har vi väl blivit väldigt påminna om nu, att idrott handlar ju väldigt mycket om engagemang, känslor och publik och så, för att det ska bli, för att det ska bli den här totalupplevelsen. Och det är klart att det blir lite annorlunda, men det är klart, det kanske blir ett jäkla tryck på sociala medier och på sajterna nu då, istället, om inte folk kan leva ut på matcherna, så kanske man, det blir ännu mera tryck där då. Då kan det ju bli intressant också, och väldigt mycket rapportering för våran del, om det nu spelas matcher, men det tror jag att det kommer att göra. Spelas matcher är övertygad.
Vi får väl ta dig på orden där, att du har helt rätt. Jag har inget emot att du har helt rätt i den här frågan.
Vad var det jag sa då?
Att det blir hockey höst.
Ja. Jo, men det tror jag. Jag tror att det är så starkt intresse för det, så att jag tror man kommer att spela utan publik. Om det behövs.
När vi pratade lite inför den här podden, vi har ju alltid det, någon typ av, vad man kallar för research eller liksom någon förpodd eller vad man kallar för, så slängde jag upp. Jag såg den frågan på sociala medier här för några dagar sedan. Jag tyckte den var intressant. Så jag tänkte vi skulle diskutera den. Vilken regel tycker du är hockeyns största skitregel?
Ja, då skulle jag nog faktiskt säga att jag
ta inte min, bort...
Jag tänkte vara glad att jag skulle få börja, men jag tror kanske inte det här. Men det är ändå videobedömningen där som jag skulle vilja ha bort. Och det är kontakt med målvakt framför allt. Jag kan köpa att man har videobedömning vid pucken över linjen och högklubba. Men i övrigt så tycker jag att domarna på isen ska göra den bedömning. Jag tycker vi hamnar i en riktig återvändsgränd när det gäller det. Tog jag din nu eller?
Nej, det var inte min.
Vad skönt.
Den där tyckte jag var lite tråkig, lite torr.
Ja, men du tycker att jag är tråkig, men du får tycka det. Men jag tycker att det är en viktig del. Jag tycker att det har blivit alldeles för stort, alldeles för mycket fokus. Så jag tycker inte alls den är tråkig. Jag tycker det snarare att den är jätteviktig.
Men hur ska det vara om du får bestämma då?
Ja, som jag sa.
Ja, men nu, utveckla lite. Att domarna på isen avgör om det är mål eller inte. Är det så du menar, eller?
Nej, kameran kan man ta till hjälp om pucken är över linjen eller om det är högklubba. Det är de två jag kommer på spontant nu. Sen kanske finns någon mer. Men den här toucharna på benskydd, den här skridskospetsen in i målgården, att vi ska ha en granskning på det. Där måste vi ha ju ändå. Vi har fyrdomarsystem nu. Vi har ett bättre samarbete än någonsin. Är du på väg på toaletten eller vad gör du för någonting?
Ja, jag var tvungen att röra på mig lite här.
Ja, och sen vi har ett bättre samarbete än någonsin mellan de fyra domarna, där även assisterande domarna eller linjedomarna är med och liksom kan säga sitt och se saker. Så här. Vi måste lämna över det där dit, och sen får vi sätta liksom en överenskommelse där vi inte håller på och dividerar om repriser hit och repriser dit. Sen om fans lägger ut giffa på Twitter eller vad det är, det får vi leva med. Men i övrigt så tycker jag vi måste liksom gå vidare, vända blad, lita på att domarna gör sitt jobb. Det kommer att stärka domarna också, göra dem bättre och så vidare. Så att det är mitt förslag.
Mm. Ja, jag håller med. Och det där kommer ju diskuteras om i all evighet. Den där regeln har ju förändrats år till år, så vi får se hur... Nu tror jag inte att de kommer göra någon förändring nästa år, som jag har förstått det, men jag tycker att man ska ta bort den här regeln att man inte kan bli utvisad när det är spel 5-3. Det tycker jag är konstigt, utan jag spelar man en boxplay 3-5 och gör något dumt, då ska man bli utvisad för det, tycker jag.
Jo, men det blir man ju.
Jo, men du får inte spela 5-2.
Nej, det får du inte göra. Men du får ju å andra sidan så sätts ju den utvisningen på vänta tills de andra två har gått ut. Så att, ja. Är det en
minut... Jag skulle väl säga att man får spela 5-2. Ja. Jag har inga problem med det i alla fall.
Nej, det vore ju häftigt. Roligt faktiskt. Det är på sitt sätt där. Det kan jag ju tycka. Man spelar 5-1 till slut där bara.
Ja, men alltså, det blir ju aldrig någon utvisning. Ja, det blir ju en utvisning, men den kommer liksom invänta tills... Man straffas ju inte lika hårt. Du kan ju egentligen tokrappa någon som får ett öppet mål. Och så vet du om att du får fortsätta spela 5-3. Det tycker jag är konstigt. Mm. Jag förstår inte logiken i det hela.
Men du får spela 5-3 mycket längre, trots allt.
Ja,
om du gör en sån grej. Eller spela 3-5 mycket längre, trots allt. Då, om du gör en sån grej.
Jag har stört mig på det, för jag tycker det är lite konstigt. Och jag förstår inte logiken i det hela. Utan det kan man bara förändra. Ja. Gör man något dumt, precis när man spelar 5-4, då får man spela 5-3. Då kan man fortsätta med det till all förändlighet. Sen kanske med 5-0 blir inte så jäkla rolig att se. Eller så blir det fantastiskt.
Ja, men nu räknar jag med målvakten är ju. Så att vi får ju skälla av målvaktstränaren nu om vi ser att det är 0. För det är ju 5-1 då. I och med att målvakten är med. Då. Så då blir det ju... Vi får ju räkna in honom också som en spelare på isen där. Jag vet inte varför man har den. Det är väl för att det inte ska bli för förnedrande kanske. Eller någonting för de stackarna som är kvar där. De behöver bli två och sånt där. Att det blir oschysst liksom.
Jag vet inte heller. Jag tänkte på det när jag skulle ta ut det. Jag undrar varför de stannar just vid 3, så att säga. Varför de inte gick ner till 2 och varför stannar man inte vid 4 då? Eller ja, du vet. Jag vet inte. Jag kan inte avgöra. Men hela hockeyvärlden har ju samma regel. Jag känner inte någon liga som har tillåtit 5-2. Och det är ju samma sak när man spelar 3-3, så går man ju upp och spelar 4-3 om det blir en utvisning och så vidare. Så att det är ju lite knepigt. Det finns med att det ska inte vara färre än 3 spelare på isen då.
Nej, det kan man väl säga att så verkar det i alla fall vara. Att de är konsekventa där, att det ska inte vara färre än 3 spelare. Då. Det är väl kanske någon typ av, för att det ska bli någorlunda, vad ska jag säga, sportsligt där ute. Då, eller det blir. Men samtidigt om man gjort sportsligt och tar utvisningar, så då ska man ju straffas. Så att,
men om jag vänder på frågan då, vad är vilken är den bästa regeln som finns i hockeyn?
Jag förstod att det var tvungen att komma något som var oförberett här. Så att den bästa regeln i hockey. Har du någon eller?
Jag vet inte. Jag är lite förtjust i puck out faktiskt.
Ja.
Jag störde mig när jag började kolla på hockey där förr. Och så här, då fick de inte pucken så högt. Men ibland så kände jag att liksom målvakten singlade ut klubben. Eller pucken med lite mening för att han blev pressad där.
Jag tycker nog den här blockeringsborttagningen är väldigt bra, måste jag säga. För det var inte så jätteroligt när man... den tiden. Ja, men när man fick ställa sig med liksom och göra ett och blockera. Och så blev det blockering. Det var ju helt absurt. Det var ju som bakåtpassningar i fotboll ungefär till målvakten.
Det du menar att domarna kör spela eller alltså liksom...
Ja, du blir ju utvisad idag om du försöker blockera pucken.
Först får ju motståndarna använda ganska bryska metoder för att försöka ta pucken. Och sen tillåt domaren ganska mycket. Men står du ännu längre och försöker blockera, ja då är det ju passivt spel eller vad fan det kan heta för något.
Men var du lite trött i egen zon nu vet jag inte, 15-20 år sedan, kanske mer än då kunde du ju bara ställa och blockera pucken där liksom. Och fick med någon kompis där och så var det avblåst. Så, så det tycker jag var jättebra att man tog bort den då. Om det är ju ingen ny regel, utan det är väl mer att man tagit bort den regeln. Men jag får väl räkna in den då, i och med att jag var tvungen att ta den på uppstuds. Så den kör vi.
Ett klassiskt resonemang som jag ofta har med mina kompisar, spelar nog ingen roll vilket sammanhang man hamnar i. Jag har alltid hockeypooler nästan lite överallt, även fast det är parmiddagar eller grabbgäng eller släktträffar, så brukar vi alltid till slut komma in och prata ishockey, och så hamnar vi ofta i sådana här frågeställningar. Och den vill man njuta lite av, men vem är Sveriges bästa hockeyspelare genom tiderna?
Jag önskade att du skulle ta bort den punkten där, för jag tycker den är så svår. Jag ska inte säga att det är som att välja sina barn, för det är ju att ta i. Men jag tycker den där är... Jag måste, alltså för mig blir det ju Peter Forsberg och Niklas Lidström ändå. Att det fastnar någonstans där. Och då kan jag väl tycka att Lidström rent hockeymässigt är den största på sitt sätt med är det 7 Norris Trophy bland annat, ett antal Stanley Cup-titlar, OS-guld, VM-guld.
Men du är född 1969, eller hur? Mm. Ja. Du var hur gammal var du när Börje Salming kom till Gävle där? 5-6 år eller?
Ja, något sånt. Det var väl 70, 74-75 någonting, kan jag tro.
Och du fick idoler där när något år senare när han åkte över där. Han
och Inge Andersson. Kommer inte ihåg Börje, det kan jag erkänna.
Ja, du gör inte det. Alltså, jag tänkte att han borde ju ha satt sig så starkt i din
Han var ju väldigt kort tid. Alltså, det var klart att han var ju en väldigt duktig SHL-back. Men han blev ju stor på riktigt när han åkte över till NHL. Ja. Han var väl han gjorde väl en eller två säsonger kanske i Brynäs eller något sånt där.
Och skillnaden då och nu var ju att då fick vi ju bilder från Nordamerika. Eller då fick man ju inga bilder från Nordamerika, men det får vi ju idag. Så att det han gjorde där borta, det hade inte vi en aning om. De du pratar om nu, den generationen, Peter Forsberg, Mats Sundin och så vidare, är ju helt annorlunda. Där har vi ju matats med highlights hela tiden då.
Ja.
Men varför tar du Peter före Sudden och Lidas då?
Ja, det är ju en jättebra fråga. För mig var ju Peter, alltså det var väl hela hans, dels hans spelsätt, att han liksom, jag säger inte att de andra var ju otroliga på att ge allt också, men just det här att det var, han spelar ju hela tiden med en sån aggressivitet och sån vilja att vinna som verkligen syndes ut, och han kunde åka runt och proppa och han kunde bli riktigt förbannad och sådär, plus den här spelskickligheten som han hade som var exceptionell. Alltså det är den kombinationen mellan de två sakerna som jag tycker sticker ut framförallt på honom. Sen blev han ju väldigt så här, ska jag säga, man har medlidande med honom också med alla hans skador och det här på något sätt. Det var ju som en följetong runt allt med hans fötter, och jag var ju själv höll på och skrev mycket om det där, och jag tror inte han uppskattade allting som han skrev om det där med diverse läkarbesök i Göteborg och allt vad det var för någonting och så. Men hela hans hockeyhistoria, det hände ju någonting hela tiden runt honom, och för mig. Sen får man inte förglömma att han var extremt skicklig också med pucken och spelet i stort. Så att, ska jag säga något och så blir det Peter Forsberg.
Jag funderar ju också på, det gäller väl många spelare av Peters, från Peters generation, det är, jag undrar hur många poäng han har gjort idag. Alltså ser man den här liksom grab-hockeyn som var när han höll på. Alltså de slog ju honom och de höll i honom och så vidare. Va? De kunde ju stoppa honom med fysiska medel. Det får man ju inte göra idag. Så att jag tror att han hade ju varit liksom Crosby-klass om han hade varit NHL idag. Det hade ju varit en fullständigt ostoppbar maskin där borta.
Ja.
Men jag håller inte med dig.
Nej, vad skönt. Det är inte SVT morgonsoffa det.
Nej, precis. Peter är en fantastiskt duktig hockeyspelare, kanske Sveriges mest sevärda hockeyspelare genom tiderna. Kanske stoppades hans karriär lite tidigt och på grund av skador. Meritlistan är otrolig. Men jag säger Niklas Lidström, måste jag ändå säga, för jag tycker inte han kunde gjort någonting annorlunda. Jag tycker att han har varit perfekt under varenda säsong han har spelat, och hans meritlista där med 7 Norris Trophy och alla Stanley Cup-ringar är helt otroligt. Och sen OS-guldet 2006. Precis som Foppa, han har ju aldrig vunnit SM-guld. Mats Sundin har väl ett SM-guld med Djurgården. Jag vet inte hur delaktig han var riktigt i det. Ja,
väldigt ung.
Ja, precis. Men av de här största har ju inte vunnit SM-guld kanske. Men det är ju också förståeligt, för att de var ju så duktiga. Så de skulle ju över till världens bästa hockeyliga. Och då får man ju aldrig någon möjlighet att vinna SM-guld egentligen. Nej, jag tar Lidas. Perfect human. Tycker att han... rörelsemönster på isen är magiskt. Hans sätt att lura motståndarna tycker jag är otroligt. Och så kanske jag också blir lite färgad av att jag tycker att han är så jäkla trevlig också. Jag vet inte, jag tycker att han är så snäll och harmonisk och kommunicera med.
Ja, nej, jag kan ju inte säga emot det. Det går ju inte. Det är helt omöjligt. Så att sen tycker vi att Peter Forsberg också växte otroligt just med den här mediala biten. Och vi har ju även träffat honom efter karriären. Och jag tycker han är väldigt bra, har varit väldigt bra att göra med de gånger jag har träffat honom i alla fall. Och jag tror inte du har någon annan uppfattning där.
Men, nej, jag tycker alla de här stora hockeyspelarna på sätt. Telefonen kan ringa, fans kan slita och dra igen. Men de är bara så coola, bara hanterar det som att ja, ingenting alls har hänt.
Nej, de är väl. De lär väl sig kanske med åren. De blir väldigt duktiga på media där borta, för att inte tala om Mats Sundin. Det han stod ut med i Toronto där under alla år som kapten är ju också tillräckligt för att lyfta fram honom som den kanske bästa. Då. Så att det finns, de har varit stora ambassadörer allihopa. Jag tycker det är jättekul att välja någon, men det är jättejobbigt att välja bort någon. Så att, sen har vi ju äldre spelare också, Börje Salming som du var inne på, som har betytt så otroligt mycket på sitt sätt och det han gjorde och banade väg för andra, va? Det ska man inte heller underskatta.
Har du sett den här Michael Jordan-dokumentären?
Har inte hunnit gjort det än. Nej, men jag har
jag tänkte om det fanns någon i svensk hockey som var likadan som Michael Jordan, för den diskuteras ju flitigt, för han är ju på gränsen till mobbare, vinnare, vill kräver mest av alla. Jag har tänkt på, undrar om det finns någon i svensk hockey, men då måste man ha ganska mycket insight som är lika drivande, eller var lika drivande som Jordan var, för att han på gränsen till var lite tyrann på träningarna och när han umgicks med övriga lagkamrater, för att han ville att de skulle vinna. Det fanns inget annat än bara vinna.
Nej, jag ska väl börja med att se den dokumentären så att man verkligen kan sätta sig in i vilken typ av person Jordan var, och sen får man väl fundera på om det eventuellt finns något. Jag har ju sett lite reaktioner om det, och det var väl inte bara positivt som målades upp om Jordan. Jag har svårt att se idag att det är riktigt på den nivån, de här nya generationen svenskar, om vi räknar in Forsberg och dem, att det fanns på det sättet. Däremot har de nog ställt väldigt höga krav, och det är ju så i väldigt många framgångsrika organisationer, att det är ju en enormt hög kravställning inifrån internt, och det är inte alltid jättetrevligt att vara en del i det där, men det krävs ofta. Det handlar ju inte om att man ska gå till liksom personangrepp och mobbning, det är absolut inte på det sättet, men att det ställs väldigt höga krav på vad du gör på isen, och jobbar du inte tillräckligt hårt eller missar att slå den där passningen, och så får du höra det liksom, och det bygger också upp en miljö där man liksom vet att man är där för att prestera.
Ja, spännande. Kommande vecka då, vad har du för då? Har du något sånt där sillrykte att rycka tag i och som du bara sitter och tokringer och försöker dra loss?
Nej, det känns som att det har lugnat ner sig ganska mycket nu. Jag tror att de flesta klubbar det kommer att ramla in någon strövärvning. Men tittar vi senaste veckan så har det varit extremt lugnt. Växjö har väl presenterat Robert Rosén som vi har skrivit om för länge sedan. Och Örebro har presenterat Robert Leino som vi också har skrivit om för länge sedan. I övrigt har det knappt varit en enda värvning. Så att det känns som att det har stannat av lite grann. Jag tror att Rögle kommer att presentera något inom inte så lång framtid här. Vår kollega Mattias Karlsson skrev ju om Joel Kjellman som är eventuellt aktuell för spel i SHL, och det tror jag är ett namn som
jag vet att San Jose jättegärna vill ha honom kvar, så att jag är lite fascinerad om han åker hem där.
Jag tror också att de har, vad jag förstår så är de väl inne på att erbjuda dem ett nytt kontrakt. Sen handlar det också om hur mycket är det liksom. Hur bra är kontraktet? Det kostar enormt mycket pengar att bo också i Kalifornien. Jag har inte riktigt förstått det än. Men det är ju väldigt höga skatter där. Väldigt höga bostadsavgifter och så. Jag menar, de här spelarna som studsar mellan AHL och NHL. De tjänar inga 300 000 svenska kronor i månaden där borta. Liksom. Så att det är ju också en sak vad man vill, hur mycket man är beredd att offra för den här NHL-dragen.
Och västkusten är ju också så här att det är svårare att få dit släktingar. Det är 9 timmars tidsskillnad, svårare att hålla kontakt med släktingar. Så det är också en nackdel. Fördel med San Jose är att de har ju farmalaget i samma stad, så att det är lätt att byta. Och
det är ju så också för klubben, att för dem kostar det så lite en sån spelare. Så de kan ju säga, ja, vi är förvånade, vi tycker att han ska vara kvar och sådär. Ja, och för dem behöver knappt lägga några pengar på en sån spelare. Och sen plockar man in Händemark i samma veva. Det är klart att det är
good meat for cheap money.
Ja, exakt, som du är inne på. Va? Så att det är två lite olika verkligheter för klubbarna och för spelaren där. Och jag menar, går du sen till Ryssland så är det ju betydligt, betydligt bättre pengar för en sån spelare att tjäna än vad han gör i NHL. Eller AHL då, beroende på var han är någonstans. Så att det är inte mycket pengar de där killarna har kvar när de kommer hem från ett sånt där rookie-år där borta.
Nej, precis. precis, precis. Vi får se. Det kan bli nästa bomb då, Joel Kjellman, och se vad han tar vägen någonstans.
Jag satt och funderade på en grej när vi pratade om Dahlén där lite grann, det här om att vi fick dementier och så. Vi var ju inne på det där med Enrot förra veckan där. Jag var inne på om man kanske skulle ha gjort något litet förtydligande där om den situationen, utan att man naturligtvis kan avslöja allt för mycket. Men,
det kan ju vara spännande. Det är som en cliffhanger, för att vi skrev ju att Enrot bjuds ut. Eller
jag hoppas ut av Örebro, tror jag vi sa eller skrev eller någonting. Och det kan vi väl göra en liten korrigering på där. För att det jag vet är att Enrot har bjudits ut till stora klubbar. Åtminstone en stor klubb ute i Europa. Och däremot...
Och nu pratar vi inte i vintras, utan nu pratar vi i närtid.
Nej, nu pratar vi helgen, alltså, som var helgen innan podden där. Det var alltså efter de hade presenterat honom till Örebro, så fanns det klubbar som fick erbjudanden om Enrot. Och däremot så... verkar inte ha gått den naturliga vägen via klubben eller agenten, utan någon annan person, om det är en mellanhand eller vad det är, har gjort det här. Och om han har gjort det på uppdrag av Enrot, på uppdrag av Örebro, på uppdrag av agenten, eller helt enkelt bara tagit en spelare och på eget bevåg bjudit ut honom, det har vi liksom inte riktigt fått bekräftat än. Och där finns det en viss osäkerhet, men att vi kan inte slå fast att Örebro har hoppat ut Enrot, utan däremot att han har erbjudits till klubbar i Europa, det kan vi slå fast, men vem som är uppdragsgivaren är lite oklart.
Gör vi en pudel, en chihuahua eller en hel kennel nu?
Nej, då, vad är chihuahuan för, vad ligger den på skalan då?
Är en liten hund?
Ja, men är det en liten, vilken är liksom den mildaste graden? Det är den mildaste graden.
Ja, en chihuahua säger vi då.
Ja, vi säger att vi gör chihuahua då. Nej, men det ska vara korrekt information. Det vi ska säga är att den här informationen kom ju till oss bara någon timme innan vi spelade in podden då. Och när vi hann kolla upp lite mer så fick vi fram det vi berättar nu då. Va? Och med facit på hand så hade man ju kunnat haft den informationen också om man hade fått den innan podden eller också. Så att det får vi väl säga, att en liten chihuahua blir det. Men att det finns många turer runt den här affären, det kan jag intyga.
Kan du stava till chihuahua rakt upp och ner, sir?
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Det får man nog googla, det får vi googla.
Börja på CH i alla fall, va?
Ja, precis.
Jag är ingen hundmänniska heller, så att jag tror att det liksom kanske är lättare om man är liksom insatt i raser och sånt där och läser om.
Ja, fast chihuahua, jag testade det och sen där kommer du gå bete fast du kollar gång efter gång, för den tror jag är helt omöjlig.
Ja, okay. Ja, men då behöver inte jag skämmas heller. Det låter bra, det är sånt där svårt.
Det är ungefär som amfibiepansarskyttebataljon i militära. Det är inte så heller lätt att bara studsa upp och stava.
Nej, det lät svårare att uttala än att stava nästan.
Ja, både precis.
Ja. Vi får hålla oss till hockeyspelare då. Där är vi väl hyggliga i alla fall på skilja på Jakob med K och Jakob med C och Lassinantti och vad är det för mig? Vad har vi svåraste? Rakhshani hade jag lite problem med ett tag.
Den får man nästan. Ja. Precis, ja.
Har du någon sån där mardrömsstavning?
Alltså, Elitprospekt räddar den ju gång efter gång. Den är ju helt otrolig när man går in och dubbelkollar vad det är då, så att säga. Vi hade ju någon kollega stav fel på Gretzky, den vill man ju inte vara med om riktigt, så att säga.
Nej.
Nej, så att det är väl Rakhshani är väl okej att placera ett H på fel ställe, men Gretzky med S blir ju så där bara kanske liksom.
Ja.
Ja, så är det. Du, tack för att du gjorde min timme här mellan 11 och 12 på måndagsmiddagen mycket lättare och trevligare.
Ja, men tack själv. Och vi får väl hoppas att vi har gjort livet lite lättare för någon enda person där ute. Då har vi ju uppnått mycket med den här timmen.
Tack alla ni som lyssnade, och vi hörs om en vecka igen.